Trots att vi har spelat tre gånger den här veckan så har vi bara hunnit med ett eller två spel.
Jag vill jättegärna utnyttja tillfället att spela Northrend Expedition mer så jag kan...
Alltså, jag har ju inga planer för ikväll. Alltså, sent ikväll.
Nej.
Så att jag känner att vi kan spela både det och något annat.
Det är grässänkning också, så jag har verkligen...
Perfect.
Jag vill inte än.
Nej, men då... Stackare. Jag får sova över och så.
Ma!
Ja, ska vi ha pyjamasparty?
Sleepover! Sitter och pratar om pojkar eller kväll?
Ja!
Och flätar andra sår.
Jag har för kort. Mm.
You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det? En podcast om brädspel och sällskapsspel. Vi som sitter här runt bordet idag är Marcus Brisse, välkommen.
Tack, hej.
Hej, trevligt att ha dig här.
Tack, detsamma.
Dennis, välkommen.
Tack så mycket.
Trevligt att se dig här.
Tack.
Och Johan.
Tjena.
God dag. Och själv heter jag Åke Nolemo.
Det var inte trevligt att jobba med här.
Nej, det var... kan vi...
Det är trevligt istället... att du är här,
det är trevligt, Johan. Så att... För att folk ska lära känna oss lite grann så ska jag tänka att ni ska få presentera ert favoritspel just nu.
Just nu är det The Resistance. Resistance är ju ett spel om dolda roller och om att två personer av spelarna är spioner som ska förstöra för de andra, så att säga. Det finns ju i andra utgåvan av The Resistance, som den som de flesta har eftersom det sålde slut så fort. Så finns det ju de här, man skickar markörer för att säga du ska på ett uppdrag och du ska på ett uppdrag och så vidare. Mm. Och de är en liten bricka med en bild på ett vapen på. Som är olika, alla fem de här brickorna.
Okay.
Och vad jag har hört då, vilket jag var tvungen, jag köpte det för att jag var tvungen att undersöka det här. Jag hade den första versionen utgåvan liksom, men jag köpte den andra för att jag ville undersöka detta. Och det var för att jag hörde att folk säger så här, i förväg så bestämmer de att om vi båda är spioner och jag skickar dig hagelgeväret, då vill jag att du ska lyckas med uppdraget.
Ah.
För då kommer jag fejla det. Och så här. Så har de sån, kommer de överens om sånt i förväg, vilket är ett fusk på en metanivå som jag tycker är helt sjuk. Men det fick ju upp mina ögon för spelet igen i alla fall. Ja. Och därför så har jag spelat en del det sista.
Kan jag bara få förtydliga en sak? Du köpte den andra utgåvan så att du skulle kunna testa den här fuskgrejen.
Jag vill egentligen bara se brickorna.
Okej. Okay. Brisse, hur många spel har du i din spelsamling hemma?
Cirka 500.
Mm, tack. Dennis,
ja.
Favoritspel just nu?
Favoritspel just nu är ett jag inte har spelat. Augustus Sigismundus. Och det, alltså det är polskt och handlar om en specifik konflikt runt en monarks tillträde. Det låter extremt osexigt.
Jag skulle recensera spelet och behövde spela det av den anledningen. Ja. När jag presenterade för folk som, ja men vad ska vi spela? Frågade folk, men ni kan välja på det här eller det här eller det här. Ja, vad handlar det om? Jo, men det här handlar om detta och det här handlar om att bygga en civilisation. Och det här handlar om polsk storpolitik på 1500-talet.
Exakt.
Och folk bara, kan vi spela inte det? Så blir jag glad liksom.
Så att jag vill bara göra en förtydligande här. Du har ett spel i din hylla som du inte har spelat. Ja. Det är just nu ditt favoritspel.
Ja.
Det säger en del om de spel du har spelat ja. Fram till nu.
Ja, ja men jag lider av akut stress efter nya roliga upplevelser. Det har varit, jag vet inte, jag har inte något riktigt sådär som jag bara älskar att ta fram varje gång i hyllan nu. Jag hoppas det här kan bli det.
Jag hoppas att vi får höra om det.
Definitivt.
Johan, favoritspel?
Då vill jag ta upp ett spel som jag ganska nyligen kom över, men har varit ute en tid. Det heter Dominant Species. Jag tycker mycket om det här spelet. Det, om man skulle liksom säga, ja vi spelar spel, vilket spel vilket som helst, så skulle jag välja det. Då spelar man alltså då en typ av varelse på jorden. Amfibie eller ormar eller fåglar eller någonting sånt där. Och ska då guida sin species helt enkelt genom olika utvecklingsepoker i jordens historia. Och försöka dominera så mycket som möjligt av den landmassan som finns. Och det här tycker jag är ett spel som har ganska många olika intressanta moment i sig. Och jag tycker alltid vi brukar ha roligt när vi spelar det.
Mm. Mitt favoritspel just nu är 1960, The Making of the President.
Men det är inte det alltid
det som är alltid mitt favoritspel.
Chockerande.
Ett spel för två spelare där du spelar valet, amerikanska presidentvalet 1960, Nixon mot Kennedy. Ett helt briljant kortdrivet spel av Jason Matthews som också har gjort Twilight Struggle som ju ligger etta på Board Game Geek, och jag tycker det här är snäppet bättre faktiskt, vassare.
Nu sa du Board Game Geek.
Ja, en hemsida liknande, då kommer jag dra en referens till som kanske folk inte förstår, men IMDb som ju är den stora filmdatabasen på internet där alla filmer, alla skådespelare finns. Det här är motsvarande fast för brädspel. Mm. Lite fulare, lite sämre, men fruktansvärt bra för brädspelare. Där alla speltillverkare, alla designers, alla spel och diskussionsforum för samtliga spel. Och väldigt bra go-to.
Ja, www.boardgamegeek.com.
Då så, ska vi oss in i kast med dagens ämnen, eller dagens spel?
Ja!
Carcassonne och Suburbia. Det de här två spelen har gemensamt är väl det som vi kallar för mekanik, och den här, alltså, hur spelet spelas, vad, hur det fungerar rent att spela tekniskt kan man säga.
Vad är byggstenarna?
Precis. Och det här, både Carcassonne och Suburbia använder en mekanik som kallas på engelska för tile-laying. Kan du, Brisse, beskriva lite?
Tile-laying är oftast att du har brickor av något slag i en storlek som man drar oftast ur en gemensam hög, eller i Suburbias fall då väljer från en gemensam marknad så att säga. Men man tar en bricka och så lägger man den någonstans. Det handlar väldigt ofta om mönsterpassning, att det här ska ligga bredvid den här sorten. I Suburbia handlar det mer om att här passar den här för min ekonomi så att säga. Medan i Carcassonne är det mer att stad måste passa vid stad och väg måste passa vid väg så att säga. Och det är väldigt vanligt i tile-laying-spel att man bygger upp en karta eller något liknande och man ser spelplanen i den mån det är en spelplan växa fram under spelets gång.
Kan vi börja med att höra det?
Ja.
De ljuvliga små.
Nu har Dennis ett par brickor i hand.
En drös med brickor.
Spelet här är Carcassonne, utgivet av Rio Grande Games och designat av Klaus-Jürgen Wrede. Kom ut 2000, släpps hela tiden i nya både versioner och varianter. Så att det går alltid att få tag på.
Man kan ju säga att det finns fyra element på brickorna. Det finns vägar, fält, städer och kloster.
Japp. Och de... När man har lagt ut en bricka får man valet att lägga ut en av sina härliga små trägubbar på den brickan. Och beroende på var man ställer trägubben, om man ställer den på väg, fält, stad eller kloster, så får den poäng för olika, ja, för olika faktorer.
Ska vi bara prata lite om de här trägubbarna, för det är väl ganska intressant. De här trägubbarna kom väl i princip att bli en industristandard med det här spelet.
Ja. Var det med Carcassonne?
Ja. Jaha. Precis. De kallas alltså meeples och ser ut som, ja, små trägubbar. Men många, många spel har använt sig av meeples efter Carcassonne.
Och meeples
har egentligen blivit en symbol för brädspel, skulle jag kunna säga.
Ja, det är ju precis som du säger, Johan. Det har skapat ett arv till resten av spelbranschen där alla, man kallade meeples. Och nu kommer jag inte exakt ihåg vem det var som myntade uttrycket, för det är inte det här spelet som myntade uttrycket, och det är ju en förkortning för My People från början. Ja. Det var någon användare på Board Game Geek, tror jag, som sa detta, och sen så spred det sig liksom. Och det har ju till och med blivit så att man i vissa spel nu då, som i Agricola till exempel, där man pratar om Animeeples, som är djurmeeples, och folk gör en grej av att man pratar om, man använder ordet meeple och förvränger det till det som passar ens eget spel liksom då. Så att det är ju så stort att det har skapat liksom en legacy på en, vad man kallar någonting liksom.
Jag blir lite andaktsfull faktiskt. Det är ju bra att påminna sig själv om att det här spelet har ju varit lagt grunden, har ju lagt brickan till hela vår hobby. Tack.
Och då kan jag säga så här att det här spelade jag i julas med mina släktingar, med mina kusiner, och jag har sällan haft så tråkigt som under den timmen vi satt och försökte spela det här. Det här var lågvattenmärket under denna jul, kan jag säga. Att försöka sitta och spela Carcassonne och ha roligt när det ligger en sån bunt med andra bra spel runt omkring mig.
Och ändå har det här vunnit så otroligt många spelpriser.
Ja. Och det är väl så här att jag har spelat det här lite för mycket för jag ska tycka. jag blir inte, jag går inte igång på det längre, utan jag har spelat det för mycket på, för det finns en alldeles fantastiskt bra version för läsplattor. Mm. iPad har en jättebra version som jag sitter och spelar, och det går ganska snabbt, och jag har spelat sönder det.
Ja, jag var i samma läge som du. Jag hade spelat sönder spelet, jag hade spelat det för mycket, jag var otroligt less på Carcassonne. Tills jag tog hem den här appen och spelade där. Och framförallt så min flickvän, som inte är spelare överhuvudtaget, eller väldigt lite spelare i alla fall, vi började spela, det var bara ett av dem, för vi började med att spela Ticket to Ride på som appen då. Jag upptäckte storheten igen i det genom appen, för den är fantastic.
Jag tycker det här är ett jättebra spel fortfarande, även om jag har spelat det sen det kom ut. Men jag har ju också på något sätt identifierat mig mer med den här typen av spel. Jag gillar när man bygger någonting på en spelplan som liksom tar form över tid. Jag tycker det här är jätteroligt fortfarande. Både den fysiska varianten och appen spelar jag mycket bara själv. Det lät lite tragiskt, men jag tycker att ett spel som har den möjligheten är ett bättre spel. Så jag tycker det här håller. Och framförallt så har det en väldigt låg inlärningströskel. Vi kan sitta och spela på mitt jobb, flera personer på lunchen. Det tar lagom lång tid och är lagom lätt att lära sig för att någon som inte har varit med förut ska kunna vara med bara över en lunchrast. Jag tycker att det är ett fantastiskt bra spel. Det borde finnas i allas spelhylla och tänkas på vid alla tillfällen.
Vad är en lagom lång tid?
En lagom lång tid är väl, ja, för en lunchrast, ja, i det här fallet.
Så 30-45
minuter. Mm. Är man max antal spelare så tar det uppåt en timme. Och för att vara max antal spelare, då måste man ha en expansion som jag har glömt vad den heter. Men det är 5 spelare som är max på det här spelet.
Skulle du ha någon rekommendation på antalet spelare? Vad tycker du, när är det optimalt?
Jag tycker att det är sämst på 2 spelare.
Man får ju på 2 spelare varannan bricka, vilket gör att det är mycket lättare för dig som spelare att göra precis det du behöver just nu. Ja, för att precis. Du får hälften av brickorna i spelet istället för en tredjedel eller en fjärdedel av dem. Liksom.
Det kan ofta ganska lätt bli så att en bygger på en del av kartan och en bygger på den andra delen av kartan. Och man gör ingenting för att liksom stoppa varandra, utan man mer racear.
Det finns ju ett tydligt konfliktelement i Carcassonne. Det finns strategier som är direkt fientliga mot andra spelare. Man kan liksom, eftersom brickorna måste vara logiskt sammanhängande med varandra, så kan man skapa hål på kartan där det är rent av omöjligt eller bara skitsvårt att hitta en bricka som passar in. Och på så vis kan man liksom se till att vissa städer eller områden inte kan bli färdigbyggda.
Jag för mig att det i reglerna står som en regel att man får jättegärna hjälpa varandra att placera ut brickor. Alltså att när du vänder brickan, så vänder du upp den face up och visar den för alla spelare, så att alla kan komma med ett förslag på vart du kan lägga den. Mm. De förslagen är ju nästan aldrig hjälpsamma. De förslagen är nästan alltid, lägg den här, hahaha. Eller typ, lägg den så förstör du för honom. Ja, det var en bra idé liksom. Mm. Det är bara när man spelar med nybörjare som man kanske vill typ få dem att gilla spelet, som man kanske ger dem de bra tipsen, om man säger så.
De bästa Carcassonne-partierna jag haft, då har det varit mycket fulspel, skitsnack och hot liksom.
Absolut.
Så det tycker jag är positivt.
Det låter som att du är positiv till det här spelet, Dennis.
Jag gör ju det, men jag är bara jävligt trött på det. Det finns som sagt 4 olika terrängtyper, och fält är ett av dem. Lägger man då meeples på fält så blir de bönder. Man får 4 poäng för varje stad som fältet bonden står på är kopplad till.
Då förklarade du fel, för det är 3 poäng. Mm.
Din jävul.
Fortsätt.
Din jävul. Jag tänker nu vara tyst tills jag gått in. Det står 3 poäng. Herre jävlar. Oj vad
jag inte undra på att du inte gillar det här spelet. Ja, verkligen. Spelet är fel i alla
mekaniken år. Är helt fel. Nej, men och det låter så jävligt enkelt att förstå, men där de poängen får man inte förrän i slutet av spelet. Och det missar alltså nya spelare. De kan inte förutse den poängen. Det är alldeles så svårt att se hela kartan liksom.
Ja, och sen så finns det ju även ett moment i spelet att man kan inte vara 2 stycken att dela ett område. Alltså jag kan inte ställa ett område där någon av er redan står, men jag kan ställa mig någonstans som angränsar till det, fast de inte sitter ihop än, och sen bygga ihop dem. Då kommer vi dela på det till exempel. Och där blir bönderna väldigt, det blir mycket bråk ofta. Spelar man det här spelet med erfarna liksom Carcassonne-spelare, så blir det bråk om fälten. För att de kan, de har potential att ge väldigt mycket pengar i slutet på spelet.
Mm.
Och det låser upp väldigt många meeples oftast.
Nu, det, jag menar, det blir ju inte ens kritik, för det låter ju fan, det är ju roligt. Det är en mekanik som jag faktiskt uppskattar. Varför hatar jag Carcassonne? Kan någon påminna mig? Skulle ni kunna hålla med om att det finns två ganska tydligt olika spelstilar i Carcassonne? Och där den ena, där siktar man på att faktiskt bygga ihop en koherent och sammanhängande snygg karta. Och där den andra utnyttjar spelet fullt ut. Man kan alla brickorna och man försöker aktivt sabotera andras möjligheter att färdigställa sina projekt medan man liksom försöker nypa så många poäng man kan hela tiden.
Ja, det kan jag skriva under på.
Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det två spelstilar. Jag tror att det är en följd av att spelat det mycket.
Ja,
ja.
Okay. Men däremot, om man ska prata om spelstilar, så tycker jag det finns ändå spelstilar i Carcassonne. Mm-hmm. Man kan ha olika strategier med det. Man kan ha en strategi som baserar sig på bönder till exempel. Mm-hmm. Att sätta ut dem på rätt ställen i slutet och, vad ska man säga, som vi pratade om innan, kuppa in sig på någon annans mark. Man kan också ha en väldigt kortsiktig strategi och försöka ta så mycket poäng som möjligt när man har chansen. Det vill säga avsluta vägar fort, avsluta städer fort. Så man plockar mycket poäng i underspelets gång istället för i slutet på spelet.
Och den strategin går väl lite grann också ut på att alltid ha tillgång till sina meeples.
Just det,
för precis. Att de kan du bli av med ifall du sprider dig för mycket på och vill vara med på alla ställen samtidigt. Men om du snabbt avslutar saker så får du tillbaka meeplen och kan använda den igen.
Ja. Sen skulle jag vilja säga också här att det finns ett litet nybörjarmisstag, och det finns ju många spel, men att bara stirra sig blind på att jag ska få så mycket poäng som möjligt just nu. Men vad som händer är att jag också ger bort poäng till mina motspelare.
Mm.
Går lika mycket just ut på att blocka motståndarna som att göra bra för sig själv.
Mm. Carcassonne är ett tajt spel skulle jag säga, för att precis som du säger, åker varje jävla bricka, nästan varje bricka spelar faktiskt roll för situationen på kartan.
Och där vill jag, och där, man kan inte hamna i den tråkiga situationen att jag varv på varv drar, alltså slumpen, ja, vägbrickor som inte ger mig någonting, utan jag får bara sitta och bygga den här tråkiga vägen. Ja. Så, visst, det ger poäng, men att bygga väg är det tråkigaste i det spelet.
Det är definitivt det sämsta.
Och det kan hända att man sitter och drar fyra brickor i rad, får jag bara väg, väg, väg. Och där har jag redan, och de andra drar bra grejer som de ska sitta och tänka på. 2 minuter vart de ska lägga, så det är 10 minuter i min nästa drag, och då drar jag en väg igen som jag bara har ett ställe att lägga på.
Mm. Den här avancerade spelformen, använder man den när man spelar med nybörjare, alltså sabbar man aktivt, man faktiskt beräknar hela tiden poängen, då blir nya spelare är inte vana vid sånt, alltså det är taskigt, de blir skitledsna och arga, för de vill ju färdigställa den här kartan liksom. De vill ju se det här vackra byggnadsverket de håller på med bli klart och få kicken i att så här, det är, nu sitter allting ihop. Liksom. Det där gjorde jag. Medan om man inte spelar destruktivt och liksom, spelar, alltså, bråkar med andra spelare, då blir det jävligt tråkigt. Då är det verkligen bara att lägga ut brickor så de passar. Det finns inget stimulerande att ta ställning till. Så att jag märker att när jag sitter med, det blir alltid nya spelare, då blir det någon halvmesyr. Att jag sitter och spelar semi-optimala brickor hela tiden och blir mer och mer frustrerad över att jag lägger band på mig själv. Jag tror det är därför jag är så jävla uttråkad av Carcassonne.
Det är väl sant kanske då. Men då får du tänka lite större än så. Ja. Att det handlar inte om dig då.
Nej.
Utan det handlar om dina nya brädspelare du försöker introducera.
Så jag borde spela med dig.
Och vi kan sammanfatta det här så här då. Att Johan, du är en generös människa som inbjuder nya människor och offrar lite din upplevelse till förmån för att samla in nya brädspelare som jag och Dennis kan suga upp och sen få in i de tyngre brädspelsdrogerna.
Men trots det så är det inte särskilt trevligt att ha mig här.
Det är jättetrevligt att ha dig här, för att det, jag tycker du har sagt mycket bra om det här, om Carcassonne. Jag är beredd att, jag är inte beredd att säga att det är ett bra spel, men jag skulle kunna tänka mig att spela det här och nu.
Faktiskt.
Ja.
Vi borde ta någon gång.
Det borde
faktiskt. För jag tror jag skulle tycka det var roligt.
Om vi ska dra en liten sån här tumme upp eller tumme ner på Carcassonne, Brisse.
Ja, får man fuska nu då, så ta en tumme på sidan.
Yes.
Ja, då tar en tumme på sidan. Jag tycker att det här är ett bra spel med ett det har gett spelvärlden så mycket. Så men det är inte mitt favoritspel.
Dennis,
jag ger faktiskt ett tummen upp, dels på ren historik som du är inne på, Brisse. På att du borde äga det här. För att antingen har du inte spelat så mycket bräda och
då kommer du tycka det här är roligt. Eller så har du spelat en del bräda och vill ha ett spel som du alltid kan ta fram. Och då kommer du också användning för Carcassonne. Så att, ja.
Johan, tumme upp eller tumme ner?
Klar tumme upp. Jag tycker det här spelet är jättebra. Av samma anledningar som hittills har nämnts. Och dessutom tycker jag personligen det är roligt att spela det. Oavsett om jag spelar med nybörjare eller med erfarna spelare.
Tummen ner ger jag. Det ligger Carcassonne The Big Box längst ner i min garderob. Längst in, längst ner. Det har inte varit framme på många år. Kommer inte komma fram igen. Jag är uttråkad. Jag blir nästan ledsen när jag ser det.
Det är tungt. Det är tungt. Ja. Det knäcker vi en läst på.
Vi flyttar med de orden. Flyttar vi vidare på nästa spel som vi har framför oss. Nästa spel, Suburbia. Ytterligare ett tajläggningsspel. Johan, skulle du vilja presentera? Nej.
Suburbia är då ett spel för 1-4 spelare. Och det är gjort av Ted Allspach. Eller Allspach.
Han finns också med i spelet. Det finns en bricka som är Hans Burg von Allspach.
Ja, just det.
Som är det vackra huset i spelet.
Och det är utgivet av Bessier Games som är Ted Allspachs företag.
Suburbia handlar alltså om att bygga din egen suburb, som heter någonting på svenska.
Förort.
Förort. Och det kan du göra genom att lägga tiles i olika färger som representerar olika typer av byggnader kan vi säga. Och så gäller det då att försöka göra en så pass effektiv förort som möjligt med de brickor man köper.
Och vem vinner?
Den som har mest...
ja. För att du fuskar?
Nej. Nej, men Dennis vinner ju faktiskt alltid när vi spelar det här. Men det har inte riktigt tid hit. Utan man vinner genom att ha mest invånare i sin förort helt enkelt.
Och det här spelet, så här, när ni tittar på de här vackra hexagonformade brickorna så kommer ni bli skiträdda om ni inte spelat så mycket bräda med att det är ganska mycket info på varje. Det är liksom, ja, vi ska inte gå igenom allt, men det är lite olika siffror och symboler och hiten och ditten. Men när man väl fattar de här brickorna, då bildar de ett så här intrikat system där varje bricka påverkar alla andra och även motspelarnas
ibland
ja. Och det blir... Det blir som en levande stad faktiskt. För att det händer någonting varenda gång du lägger ut en bricka, så aktiveras brickor till vänster och höger. Du får pengar eller medborgare. Och... Om jag beskriver det här som ett väldigt ensamt spel som ger mig kittlande känsla i magen när jag spelade. För att jag blir så stimulerad av att jag ser en förort byggas upp. Men det är ett väldigt tyst spel. Alltså, jag brukar inte prata så mycket när vi spelar det.
Det vet jag inte om jag håller med om. Nej, jag tycker att man kan... Framförallt så kan man ju diskutera intressanta situationer som kommer upp. Va? Bygger du en flygplats bredvid din skyskrapa? Hur tänkte du där?
Just det.
Sådana här saker kan ju komma upp till exempel. Bara det utav... Spelet är inte så himla... Vad ska man säga... grafiskt detaljerat på det sättet, men det kan ändå, just koncept kommer upp som man kan prata om också. Mm. Och sen är det också så här, man kan prata om andra olika saker som händer när ens reputation kanske går ner till noll, så här, din klant, varför byggde du det där powerplantet liksom, det gillar de ju inte alls. Alltså det berättar en story samtidigt som jag tycker kan driva en diskussion kring det.
Jag tycker det oftast uppstår situationen där folk namnger sina städer och pratar om dem som, ja, men en typ av stad till exempel. Det var vid någon tillfällig spel, det var någon som byggde väldigt mycket vatten. Och så blev det snack om det liksom, att säga, ja, men du har den här sjöstaden eller kuststaden och sådana saker.
Och det är ju en sån grej som jag, när jag känner att jag spelar det här så bygger jag delar av Stockholm. Ja, men titta, du har byggt Bromma, du har en liten nationell flygplats och du har det här. Jag har byggt Solna för att jag har ju fotbollsarenan, villaområdet och... Medan du har ju byggt... Så att vi har alla, jag drar referenserna till förorter, ja, eller områden runt omkring Stockholm som är slakthusområdet. Ja, du har en massa slakthus och en sportarena här. Just det. Då är det Globenområdet och... Aha. Någonstans så kan jag fastna lite när jag spelar det. Att nu har jag börjat bygga åt det här hållet. Då kanske jag ska fortsätta bygga lite. För det är ju en framgångssaga för Solna. Ja, men då kanske jag ska liksom satsa på att göra den här grejen. Så att jag kan fastna lite i det.
Men det är för att jag är dum i huvudet när jag spelar spel. Jag ser inte alltid det bästa valet, utan jag bara, hur ska man göra i verkliga livet? Och så försöka bygga en bra förort.
En av de roligaste mekanikerna i Suburbia, tycker jag personligen, är att du har två mätare för att hålla dig till, som varje runda påverkar hur mycket pengar du har och hur mycket befolkning. Och du har alltså en befolkningsmätare som kan vara negativ. Den går från minus...
Det är en ryktesmätare.
Reputation.
Ja, just det. Det är minus 5 till plus
15.
Plus 15 till och med. Mm. Så att du kan liksom teoretiskt sett minska med 5 i befolkning varje runda eller öka med 15, vilket är mycket. Och samma sak för pengar. Exakt samma mätare. Och att tidigt i spelet är det inte så jävla... Tidigt i spelet kommer du behöva tjäna massa pengar. Så att du kommer vilja ha högt på pengadelen av mätaren. Och senare i spelet så är pengarna helt ointressanta för slutpoängen. Så att då vill du ha bara reputation. Du vill bara ha befolkningsupptickning. Så att den där, att få dem att växla om i mitten av partiet, det är skitsvårt.
Ja, och som en del av det så kommer det som jag tycker är en av de mest intressanta mekanikerna i spelet. Det är de här gatesen, eller grindarna man ska kalla dem, som finns på poängmätningen. För att du får ju som sagt pengar varje runda, de använder du för att göra saker med. Men sen så ryktet som du har, och när du spelar ut brickor då går man ju upp i en poängmätare som egentligen är bara, den räknar uppåt i poäng, vilket är befolkning så att säga. Men med en mellanrum då, som är tätare och tätare ju högre man upp man kommer i poängräkningen, så finns det grindar som är att när du går igenom en sån, då sänks båda de här skalorna. Och ibland kan det vara så att, ja, den här rundan känner jag 10 befolkning, du gick ner 3 steg på båda mätarna för jag gick förbi 3 grindar. Mm. Och det är en sån balanserande mekanism är helt fan, och att man måste parera den att jag får inte tjäna för mycket den här rundan, för då går jag in för många grindar. Ja. Men om man tar den här rundan och så nästa runda kan jag ta den här stora satsningen, för då kommer jag gå upp så mycket i mätan så jag kan tänka mig att jag kan klara av att gå ner 5 steg innan sen liksom. Det är nyckeln till det här spelet, tycker jag.
Hur känns det att spela här?
Min känsla av spelet är att ja, det finns en viss risk för att man sitter och analyserar sitt drag. Vad är det mest optimala? Om man är den typen av spelare som vill hitta den optimala vägen till vinst, då kan man göra väldigt långa drag i det här spelet. Men jag finner en otrolig glädje i att hitta rätt kombination. Jag tror inte att jag är så farligt att jag analyserar för mycket. Men det är väl så här, vänta nu, den här passar perfekt nu. Det är en glädje som jag tycker spelet ger mig.
Jag älskar det, absolut, men det blir inte så mycket snack. Det blir mer snack om städerna vi bygger än om så att säga partiet vi spelar. Alltså det är inte superintressant för mig att du köper flygplatser. Nej, liksom, det... ja, men jag kanske nyper en flygplats trots att jag inte vill ha den för att hindra dig.
Det som händer är kanske att man pratar mer om känslan för en stad än för den faktiska hur spelet utvecklar sig.
Och det är ett bra sätt att lära känna folk.
Mm. Får jag ställa en motfråga till dig då?
Ja.
Vilken typ av diskussioner kring ett spel skulle du vilja ha?
Jag ska väl säga...
Om du inte vill ha det om storyn som det spelas, vill du då ha den mekaniken samtidigt som
jag,
du spelar?
Nej, men jag är en väldigt stark anhängare av spel som uppmuntrar till sex. Och det här spelet gör inte det.
Jag får ligga som fan när jag spelar Suburbia.
Å ena sidan, ligga-faktorn i det här spelet kan ju vara hög för att man faktiskt har ett konversationsämne under hela partiet i form av den här gulliga staden.
Men det är inte ett sexigt spel.
Men det är inte så sexigt. Nej, exakt. Jag har ingen orsak att stirra dig djupt i ögonen under partiet. Möjligtvis så tittar jag blygt på planen framför dig och pratar lite om hur fin sjöstad du har byggt, att vi borde äta middag tillsammans någon gång. Liksom.
På den här restaurangen som jag spelar nu.
Ja, exakt. Mm.
Det finns så många frågor där.
Jag känner det här blir för mycket för mig.
Jag har åkerbrutit ihop på det här. Kan vi inte bara snabbt, kan du inte bara säga ett spel som är sexigt?
Och kan du ge det till mig?
Jag kan ge det till dig. Absolut. Det är absolut sexigaste spelen jag har känt
Legacy.
Till.
Mycket ligga i Legacy.
Mycket ligga i Legacy. Det är absolut hög ligga faktor i Legacy. Av en mängd orsaker. Det finns vissa militära strategispel som trots att man inte tror det...
What?
Så här, det finns vissa militära strategispel som är jävligt sexiga.
För som är, jag intar din stad.
Exakt.
Jag kör dig i flanken.
Mina arméer håller på här. Det är mycket stirra varandra i ögonen och fundera på vad fan ska vi göra härnäst? Liksom. När man har en fog of war och lite... Alltså när man inte riktigt ser vad motspelaren gör eller var styrkorna är positionerade. Och när det finns ett förhandlingsmoment i spelet, då finns det utrymme för
sex. Du menar den gamla klassiska att det är sexigare att inte visa allt?
Exakt. Mm.
Avalon
är ju jävligt.
The Resistance. Ja. Oh. Där har vi ju liksom hela
världen. Jaha, jag tror jag samlade det.
Så, känner vi oss klara och färdigdiskuterade med Suburbia?
Ja.
Känner ni att vi har nått någon slags... Så vi kan sätta ett slutbetyg efter vi har pratat om det här.
Ja.
Men, Johan, tumme upp eller tumme ner?
Jag ska gå och ut med ett statement att det här är ett av mina topp tre spel någonsin. Definitivt tummen upp, tycker jättebra.
Dennis?
Tummen upp hela vägen, jag älskar Suburbia. Jag är osäker på vilket du skulle köpa först av Carcassonne eller Suburbia. Det beror på din spelsamling. Om du har gamat lite och mot förmodan inte äger Carcassonne, då tycker jag du kan gå på Suburbia direkt. Det är ett väldigt givande och trevligt spel.
Risse?
Ja, jag håller med föregående talare och säger att det är en tumme upp på detta. Jag tycker det här är ett fantastiskt spel. Mer än så tänker jag inte säga. Klart slut, hej då.
Och jag säger samma sak. Tumme upp. Det här är också, jag håller med Johan, det hamnar nog på topp tre faktiskt. Och jag spelar gärna, kan lägga till en liten parentes. Det kom en expansion i år, eller förra året på SN. Får ni ta på den, köp den. Höjer också spelvärdet väldigt mycket. Jag fick en liten nytändning. Så att dubbla tummar upp om man har expansioner.
Och till och med om du har spelet så är iPad-versionen väldigt, väldigt rolig att ha också.
Mm.
Så det finns bara bra saker med Suburbia skulle jag vilja säga.
Jag lägger till, ett tillägg till mitt, jag sa att jag var klar men så inser jag, nej det var jag inte, för det är jag aldrig. Jag blir glad av att se spelet. Varje gång jag ser spelet så tycker jag, åh det är Suburbia, vad kul. Så, och den känslan är ju fantastisk att få.
Det var allt för idag. Vi som har gjort programmet är Brisse, Dennis, Johan och Åke. Vi tackar för oss och vi hoppas ni lyssnar på oss nästa gång.
Hej då!
Jag köper fruxopåsen nu.
Du, är det din tur?
Det är min tur,
ja.
Bra, bra. Fruxopåsen då.
Check.
Tack till Science Fiction-bokhandeln som sponsrar oss. Läs gärna vår spalt i tidningen Phoenix. Tack också till Robin William Olsson för musiken i det här avsnittet och alla andra avsnitt som vi har haft hittills. Du kan hitta oss på Facebook, webben och lite överallt där vi är. Ha nu en fantastisk dag, ut och spela spel med er. Ha det gott! Mm.